En podcast från Aftonbladet Ledare.
Ja, hej och välkomna till den ideologiska frågan som idag kommer att återstartas av Aftonbladet Ledare. Podden var ju tidigare från Politism och Erik Rosén som intervjuade här. Men jag heter då Anders Lindberg och är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Och tanken är att vi kommer att bjuda in gäster hit i fortsättningen som just djupintervjuer. Och vår gäst idag är född i Foča i dagens Bosnien och Herzegovina. Hon kom till Sverige som femåring. Hon kom in i kommunfullmäktige som 19-åring, blev kommunalråd vid 23. Hon missade att bli inkryssad i riksdagen med några få rösters marginal i valet 2014, men blev sen Sveriges yngsta statsråd någonsin vid bara 27 års ålder. Tiden som gymnasieminister blev en dramatisk resa i centrum för debatter om skolpolitik, integration, identitetspolitik och slutade lite snöpligt med att hon fastnade i en nykterhetskontroll på den svenska sidan Öresundsbron. Jag hade ansvaret för den svenska skolan. Jag hade svårt att möta Sveriges elever om jag inte tagit ansvar för mina egna handlingar, sa hon och avgick på egen begäran. Sen följde en tid i näringslivet som konsult och nästan precis 3 år på dagen efter avgången blev hon utsedd till nytt regionråd för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och ledare för oppositionen i en region med över 2 miljoner invånare, en femtedel av Sverige. Välkommen hit, Aida Hadzialic.
Tack, tack.
Hur känns det idag?
Roligt, se fram emot att få jobba med politik igen. Känner att jag har mycket energi för det, så ja, jag ser fram emot det här.
Tvekade du någonsin att komma tillbaka till politiken?
Jag visste väl i hjärtat någonstans att jag ville komma tillbaka och att det skulle ske på ett eller annat sätt. Men jag var också noga med att ta tid på mig, göra något annat, få nya perspektiv, nätverk, vidga mina vyer. Jag har ju varit i politiken sedan jag var 16, det är länge, och jag tror för alla som är förtroendevalda och håller på med politik så är det bra att bottna i hur samhället ser ut och att verka utanför, vad ska jag säga, de offentliga ramarna, och det har jag gjort nu.
Jag tror inte de flesta vet vad du har gjort liksom i mellantiden här. Vad har du gjort sen du satt i regeringen?
Jag är jurist i grund och botten, jurkand, med fokus, jag är specialiserad inom Europarätt. Så jag visste ju att jag på ett eller annat sätt ville jobba med internationell politik. Så jag har drivit en firma inom Global Affairs, globala affärer, som jobbar både med internationell politik och internationell juridik. Så firman hjälper bolag både och andra aktörer både i Norden och utanför Norden att förstå internationella marknader, regelverk, hur man ska navigera i det systemet och landskapet. Så ja, jag har varit utanför Norden i mångt och mycket, eller utanför Sverige i alla fall kan man säga, i mångt och mycket.
Och det är erfarenheter du nu tar med dig in i jobbet som politiker igen, så att säga. Vad är det för erfarenheter du har dragit av det?
Du vet, man brukar prata om att Gud har fått en ny innebörd. Globalisering, urbanisering och digitalisering. Det här är ju stora krafter som påverkar samhället, både Sverige och världen. Och någonstans har jag varit inne i den sfären i 3 år nu, eller 2 år ska man säga. Och det jag ser är att Sverige har en fantastisk konkurrenskraft och internationell position, men vi måste ju alltid vara på tå för att bibehålla den positionen, och jag har jobbat mycket med våra grannar i Norden och jag ser ju hur Finland och Danmark och de andra grannarna verkligen vill positionera sig mot Sverige för att visa att de minsann är bättre än vad vi är, och det får de gärna göra, men då måste vi också visa att vi är ett av världens bästa länder och tänker fortsätta vara det även framledes.
Inför valet 2014 så skojade Socialdemokraterna ofta om att Stockholms län var så misskött, eller Stockholmsregionen var så misskött med Nya Karolinska och rulltrappor som inte fungerade, att det enda som skulle behövas för att vinna valet var att sätta upp affischer över hela Stockholm där det stod Moderaterna styr Stockholms läns landsting, och sen skulle man vinna. Det gjorde man inte. Vad beror det på?
Jag var ju med och gjorde valutvärderingen för hela regionen, för Socialdemokraterna i Stockholm i samband med valet 2018. Och det vi kom fram till då var att Socialdemokraterna gjorde ändå ett bra val i det dåvarande landstinget och nuvarande regionen. Viktigt att poängtera så att man lär sig det där. Partiet blev störst. Vi gick fram med, tror jag, 20 000 röster. Moderaterna imploderade. De minskade ju jättemycket. Och mycket berodde på det dåliga sjukvårdssystemet de har byggt upp här, och NKS har ju, Karolinska vill säga, har blivit en nationell symbol för det. Men vi konstaterar också att Socialdemokraterna behöver bli, vi behöver berätta vad vi vill. Hur vi vill styra sjukvården, hur den ska vara. Vi behöver också presentera en större idé för Stockholmsregionen. Bland annat då, hur ser vi till så att hela regionen lever, håller ihop? Hur ska infrastrukturen fungera? Vilken internationell roll ska vi ha? Vilken nationell roll ska vi ha? Så att vi får ett samlat grepp om Stockholmsregionens framtid, där väljarna vet vad Socialdemokraterna står för. Sen finns det en pedagogisk utmaning i att regionen är stor, och våra regioner runt om i landet har ett stort ansvarsområde. Men det är många som inte riktigt, men folk är inte införstådda med vad en region är och gör. Och där har jag ju nu ett ansvar att förklara det.
Så vad gör den?
Regionen har ett huvudansvar för hur, vad ska jag säga, stor Stockholm, det vill säga Stockholms stad och alla andra kommuner i det här området ska utvecklas tillsammans. Sjukvården är primäransvaret, men det handlar också om infrastrukturen, transportsystemen, tillväxten, jobben, bostäderna, som är en väldigt viktig fråga. Vi ser faktiskt att vi har ett så kallat negativt flyttnetto till Stockholmsregionen för första gången på flera årtionden. Och det här innebär att det är fler som flyttar från Stockholmsregionen än vad de flyttar in. Och det här beror helt hållet på vad det verkar, att bostadsmarknaden inte fungerar. Folk har ingenstans att bo.
Om man tittar på förra valet, efter valet, så gick Göteborgs universitet igenom vilka frågor som var viktigast för väljarna, och då pekar väljarna ut sjukvården. Vad skulle du säga är din sjukvårdspolitik?
Väljarna sa ju att sjukvårdspolitiken var en av de mest prioriterade frågorna för landet stort. Och det här pekar ju även den socialdemokratiska nationella valutvärderingen på. Och det syns ju också i regeringens politik nu, att man verkligen prioriterar sjukvården, vill att den ska vara jämlik och likvärdig. Men viktigt att påpeka, i dagsläget är det ju ändå våra landsting slash regioner som har huvudansvaret för sjukvården. Och det vi kan se i Stockholmsregionen är att det här området har ju Sveriges bästa ekonomiska förutsättningar att också leverera den bästa välfärden och sjukvården. Men ändå misslyckas man. Och det beror på ett felaktigt system som Moderaterna framförallt har byggt upp de senaste 13 åren med fri dragningsrätt på våra skattepengar, där skattekronorna går till annat än sjukvården och personalen och patienterna. Så jag vill ta ett systematiskt grepp om hur sjukvården framåt ska utformas, där skattekronorna ska gå till sjukvården och inget annat.
För jag tänker på det, när man tittar på just Stockholms län, och när man tittar på sjukvård överhuvudtaget, så blir det ju ofta väldigt tekniskt. Man hamnar i så här tekniska system hit och dit. En sak som Socialdemokraterna pratade mycket om, det var ju likvärdighet. Och vi har ju på Aftonbladet har gjort såna jämförelser i olika delar av Stockholm, och då ser man att livslängden är helt annorlunda i fattigare områden än rika. Samtidigt så finns det mycket mer vårdcentraler i rika områden än fattiga. Alltså, hur tänker du att, alltså, om du skulle få måla liksom en på fri hand ett system, hur skulle det se ut? Liksom ett sjukvårdssystem som är likvärdigt?
Då vill jag framhålla tre ledord. Det handlar om likvärdigheten, jämlikheten. Det handlar om tillgängligheten. Och det handlar om att vården, sjukvården, ska vara nära i hela regionen. Och de här ledorden behöver vi följa för att bygga upp ett framtida sjukvårdssystem då här i Stockholmsregionen, där skattekronorna används på ett mer ändamålsenligt sätt än idag. Igen, som jag sa här, det är inte ekonomin som är problemet för Stockholmsregionen. Här finns det mycket pengar, men de används fel. Så att oavsett hur mycket pengar vi häller i den här sjukvårdshinken, så att säga, så bara rinner det ut. Och det är för att Moderaterna har en ekonomisk politik, men också en sjukvårdspolitik som inte håller ihop.
Mm. En annan fråga som du har profilerat dig på, det är ju Arlanda. Samtidigt så bygger ju på något sätt, om man ska regera i Stockholm, så bygger det ju på att vinna Miljöpartiet. Det bygger på att, tror jag, många ändå i någon slags ungdomsrörelse nu demonstrerar för klimatet här. Många idag trodde att Greta Thunberg skulle kunna få Nobelpris, det fick hon inte, men det är den rörelsen som är väldigt stark. Mm. Hur tänker du när du profilerar dig kring en sån fråga?
Mm. Det är viktigt att vi kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan så måste vi tänka att Stockholmsregionen är Sveriges och Nordens, ska jag säga, tillväxtmotor. Det här är Nordens största region, både i ekonomisk styrka och i befolkning. Hälften av alla huvudkontor ligger i Stockholmsregionen, vilket innebär att vi är beroende av de internationella marknaderna för att ha fortsatt tillväxt, god ekonomisk utveckling, jobb. Och när vi har det, då har vi också pengar att faktiskt finansiera en jämlik och god välfärd, för det där hänger ihop. Och då måste vi ha transportsystem som kan ta sig ut i världen och ta världen till oss. Och det transportsystemet behöver vara starkt och utvecklas. Samtidigt så har vi precis det du säger, Anders. Vi har en miljörörelse, vi har enorma utmaningar framför oss. Det är en viktig fråga, grön omställning, hållbarhet. Jag frågar mig, hur kan vi förena de här två bitarna? För det måste vi göra. Så det jag sagt om Arlanda är att, och det här är ingen ny linje egentligen, det är ju i harmoni med det Socialdemokraterna har drivit länge. Det vill säga, gör Arlanda till en ordentlig flygplats, lägg ner Bromma, se till så att vi använder den marken som finns i stan här till att bygga 30 000 nya bostäder. Det är prima mark, Stockholm behöver bostäder. Vi har också, om man tänker lite större, vi har ju två flygplatser till, vi har Skavsta och så har vi Västerås. Frågan är, behöver Stockholmsområdet fyra flygplatser? Jag menar på att nej, vi behöver en ordentlig, och det är också det Socialdemokraterna förespråkar. Så ja, låt oss förena konkurrenskraft och
Västerås, Nyköping och Bromma.
Jag vill inte säga, uttala mig om Skavsta och Västerås, det är liksom utanför mitt mandat, men i teorin ska vi i alla fall jobba mot att ha en stark flygplats. Så Socialdemokraterna driver ju att Bromma ska läggas ner, eller att verksamheten härifrån ska flyttas.
Mm. Jag tänker liksom balansen här mellan, enligt FNs klimatpanel så har vi kanske 10 år på oss att ställa om för att inte hamna vid en punkt när vi kanske inte kan kontrollera utvecklingen längre. En utbyggnad av Arlanda skulle ta ganska lång tid. Hur lirar det med liksom FNs rapporter att bygga ut Arlanda?
Mm. Men igen, om vi får en ordentlig flygplats i Arlanda så kan vi också fokusera på den gröna omställningen och hållbarheten på ett helt annat sätt. För då kommer vi ha kapaciteten att göra det. Frågan är det hållbart att ha 4 flygplatser istället för en? Den kan man ju resonera kring. Sen Stockholmsregionens geografiska position. Vi är ju tyvärr inte München eller Berlin, så att vi är mitt i kontinenten. Vi är en rätt så, vad ska jag säga, isolerad del av både Norden och Europa. Och det är klart att vi ska ha goda järnvägsförbindelser och andra transportsystem. Men det kvarstår ändå att vi kan inte isolera oss från omvärlden. Och det vi ser idag istället då, med tanke på att vi har vår flygkapacitet rätt så utspridd här i regionen, det är ju att Köpenhamn får de goda flygförbindelserna, vilket gör dem mer konkurrenskraftiga. Och jag säger så här, världen blir ju inte grönare för att man flyger mer från Kastrup istället för från Arlanda, eller hur?
Jag tänker på du har ju varit en offentlig person. I varje fall när man tittar i liksom registren så har du varit det sedan du var 19 år gammal. Det är då du kommer in i kommunfullmäktige och blir liksom en offentlig person. Hur tror du det har påverkat dig?
Ja, bra fråga. Jag har varit med i Socialdemokraterna sedan jag var 16 år, och det är väl klart att jag har vuxit upp med partiet och känner mig hemma i partiet och i rörelsen och har de värderingarna och tankegångarna med mig. Men där var det ju bra och nyttigt för mig att ha gjort något annat i 3 år nu. Att ha verkat i dem en helt annan värld. Och att ha de referensramarna har vidgat mitt sätt att se på saker och ting. Bland annat då vad gäller konkurrensfrågorna och jobben och ekonomin. Och för mig är det där egentligen klassisk socialdemokrati, att kunna förena idén om ekonomisk utveckling med sociala investeringar, ett starkt välfärdsbygge, jämlikhet och nu framåt naturligtvis även hållbarhet och grön omställning.
Jag tänker på när om man går tillbaka några år i tiden, så blev du ju vald som det yngsta kommunalrådet, eller yngsta kommunalrådet först och sen det yngsta statsrådet. Mm. Men när du själv har berättat om din historia, så har jag letat lite och då hittade jag ett tal från en LO-kongress i Paris, tror jag det var. Mm. Där du har berättat om, och det här var samtidigt som flyktingkrisen var. Mm. Så du pratar om din egen historia. Och jag tänkte att vi ska lyssna på en liten del av det här talet. Där du berättar om när du var liten, utifrån den upplevelse som då 60 miljoner människor hade under flyktingkrisen, och vi såg en mycket stor grupp flyktingar komma till Europa. Mm. Och då gick du tillbaka till din egen barndom. Mm. Och jag tänkte vi ska få lyssna lite på ett stycke från det talet.
And I want to take you down my lane of memory for a moment.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I was born in the city of Foča, a middle-sized Bosnian Yugoslavian city by the river Drina, southeast of Sarajevo. And Drina, with its green-colored waters, would later be called the River of Blood. And in my memories, I am 5 years old. I'm walking down a bridge with my uncle, and it's spring, and I'm eating ice cream, as so many children do now as well. And all of a sudden, we meet a man crossing the bridge, coming towards us, and he tells my uncle, "Have you heard about what's happening in Croatia? A war seems to be coming." Whereupon my uncle replies, "I know, I've heard about it, but I don't believe it will happen here. It can't happen in our societies." And I remember standing there as the 5-year-old me thinking, what's a war? What is Croatia? And what is here? But then I thought, if the adults say everything is fine, then everything must be fine. But of course, everything wasn't fine.
Hur tänker du när du hör det nu?
Jag blir berörd, får gåshud. Får jag alltid när jag tänker tillbaka på det här.
Mm. Det du berättar vidare i det här talet, det är när du kommer till Sverige. Mm. Hur upplevde du det?
Ursäkta, när jag kom tillbaka.
När du kommer till Sverige. När du kommer till Sverige.
Just det. Ja, man ska ju komma ihåg att jag var ju väldigt liten då. Så mycket av, eller många av mina minnen är rätt så fragmentariska. Men jag kommer ihåg att vi anländer till Skåne och det är regnigt och vi bor i tält och man pratar ett konstigt språk som jag inte förstår, svenska då. Ja.
Det är ju en ganska fantastisk resa från det till att bli statsråd i Sveriges regering. Många skulle nog säga att det är någon slags svensk dröm. Eller att det, hur tänker du om det idag?
Jag håller med och jag har faktiskt använt det uttrycket att vi pratar ofta om den amerikanska drömmen, men jag vill prata om den svenska drömmen. Och jag är socialdemokrat för att jag tror på klassresan, allas rätt att kunna resa sig, att ha ett samhälle som möjliggör den resan för att det finns styrka i varje individ. Vi behöver bara möjliggöra det. Och en devis som jag följer är att vi stärker den enskilde genom det gemensamma. Och det är vad Sverige och socialdemokratin står för mig, välfärdsstaten.
Hur mycket tror du skulle du säga idag att det här har påverkat dig? Den historien eller den resan som du har gjort?
Mycket, såklart. Den har ju format mig. Anledningen till att jag gick in i partiet eller socialdemokratin, politiken, redan som 16-åring var att jag tänkte mycket på detta redan under högstadiet och innan dess. Man får ju tänka att kommer man ur ett krig och är uppvuxen i fattigdom och socialbidrag och liksom svåra förhållanden, så är man, blir man politisk tidigt.
Det här skedde ju när du höll det här talet, just då var det ju mot bakgrund av den flyktingkrisen som var i Europa. Sedan dess har politiken ju ändrats dramatiskt både i Sverige och i resten av Europa. Hur tänker du kring det idag?
Omvärlden brinner. Den blir mer och mer komplex, och det låter ju som en klyscha när jag säger det, jag inser det, men betänk vad teknikutvecklingen kommer att medföra i framtiden. Man pratar ju om att AI exempelvis kommer revolutionera hur människan och världen fungerar. Vi blir mer och mer sammanbundna, men det som hände 2015 var ju att vi fick många flyktingar till Sverige. Jag satt i regeringen då. Och Sverige tog ett väldigt, väldigt stort ansvar, vilket jag känner stolthet över att vi gjorde då. Och det gjorde vi tillsammans med Tyskland. Vi var egentligen de enda två länderna som gjorde något. Men samtidigt, i och med att Sverige tog det stora ansvaret som vi gjorde, så tycker jag också att det är rimligt att man nu, när det är lite lugnare, nu är det ju dessvärre problem i Syrien igen, och så kommer det nog vara, det kommer gå upp och ner och vi kommer behöva förhålla oss till det, men allt som allt så blev det ändå lugnare, och då måste vi också kunna anpassa migrationspolitiken och betänka vad innebär det här för Sveriges framtid, hur ska vi bygga en bra välfärd, hur ska vi se till så att alla människor i Sverige får goda förutsättningar framöver. Och jag gör kopplingar till min egen resa i Sverige, såklart att jag är väldigt tacksam för att Sverige hjälpte mig och min familj i början av 90-talet, den stora flyktingkrisen, eller när många kom från Jugoslavien och Bosnien. Men jag förstår också att man efter kriget då, eller när det hade lugnat ner sig, så att nu kan inte vi ta emot fler, för att nu måste vi integrera de som har kommit.
Om du ska dra erfarenheter från den tiden till de flyktingar som är här idag, som har kommit, det var ju ungefär dubbelt så många som kom under flyktingkrisen den här gången jämfört med som kom från Bosnien. Så det är andra siffror. Men vilka lärdomar drar du själv utifrån dina erfarenheter från den tiden i hur man kan integrera människor?
Ja, för det första så tror jag att vill man så... Så går det, och det visar ju min egen eller vår resa på att den svenska välfärdsstaten fungerar ju väl, men det hängde ju också ihop med att man då vågade säga att okej, efter 95 så kommer vi strama åt migrationspolitiken för att få ordning och reda på situationen. Och det var den svenska välfärdsstaten som blev min stora möjliggörare, och så vill jag ju naturligtvis att det ska vara även från de som flytt eller flyr från Syrien, att de ska komma hit och bli en del av samhället där man bidrar, ja,
Men om man vill använda välfärdsstaten som instrument idag, då har man ju det lilla dilemmat att den har ganska lite pengar. Mm. Man pekar på att kommunerna till exempel kommer att ha underskott på ungefär 90 miljarder på ett par års sikt. Mm. Och det är väl en runda slag hälften av kommunerna som har som går med underskott. Alltså alltså, kommer man kunna lösa integrationen utifrån det?
Jag hoppas det, eller det måste ju vara ambitionen att vi ska ha en stark välfärdsstat även framöver. Det är ju socialdemokratins huvuduppgift och att vi ska ha jämlikhet över hela landet. Och då krävs det att man vågar ha en konsekvent migrationspolitik framöver. Det handlar om att bygga upp välfärden genom att investera i skolan, vården, omsorgen, sjukvården. Och att vi gör det på ett sätt så att hela landet... så att det här kommer till godo över hela landet, och det är ju regeringens ambition, och det är det man kämpar för nu tillsammans med de andra partierna. Eller
du har ju gått ut och sagt att du inte ställer upp på det här utjämningssystemet till exempel, som ju handlar om att fördela pengar från Stockholmsregionen till övriga delar av landet i ganska hög utsträckning. Hur tänker du att kommunerna ska få pengar då?
Jag måste faktiskt rätta det där. Jag har inte sagt att jag är emot utjämningssystemet. Jag har bara sagt att mekanismen kan byggas upp på ett annat sätt. Det vill säga, jag tror precis som regeringen och säkert alla socialdemokrater att vi ska ha jämlikhet i hela landet. Däremot så har socialdemokraterna i Stockholmsregionen sagt att det här bör finansieras via staten, inte via Region Stockholm. För att vi har problem med ekonomin även i Region Stockholm. Jag berättade här precis att sjukvården blöder. Det saknas resurser, och det beror på den ekonomiska politiken som Moderaterna har fört här i Stockholmsregionen. Men trots det så behövs pengarna här. Så det finns ingen, eller bör inte finnas någon stad-landkonflikt, utan vi ska tänka att hela landet ska ha det bra.
Men var ska pengarna komma ifrån i så fall? För att det är ju klart att staten säger ju, eller Magdalena Andersson vill ju betala av på statsskulden och man ska leva upp till 73-punktsprogrammet och så vidare. Det finns ju en massa andra mål. Vilka av de målen tänker du man kan ta bort?
Men vi har ändå trots allt en rätt så välmående stat, och jag tror att man kan finna en klok lösning på det här.
Men om du ska ge ett råd till Magdalena Andersson, vad kan hon ändra på?
Nej, men vi har sagt att staten borde stå för finansieringen, sen får man samtala om detta på vilket sätt det kan ske.
Men inga tips till Magdalena Andersson, tänkte jag.
Magdalena Andersson är en klok kvinna, en bra statsminister, eller vad finansminister.
Ja, det var det här. Intressant. Tror jag en felsägning där. Tror du att det blir hon som blir efter Stefan Löfven?
Ja, det vill jag inte ge mig in i.
Nej, det förstår jag. Jag tänkte på att komma tillbaka till integrationen. För det pågår ju en diskussion inom Socialdemokraterna just nu kring integration och flyktingpolitik och så. Och om du får liksom välja mellan två poler i den debatten. Vi sätter den ena polen, så sätter vi Jimmy Jansson som är kommunalråd i Eskilstuna. Och i den andra polen så kan vi sätta till exempel Tro och solidaritet, som tidigare heter Broderskap. Där Jimmy Jansson vill se liksom mera, färre flyktingar och mera kontroll så att säga på systemet, stramare migrationspolitik, medan Tro och solidaritet protesterar mot detta ganska tydligt. Om du ska placera in dig själv på den skalan, var finns du?
Jag brukar säga att jag är en klassisk socialdemokrat, och det är så jag identifierar mig. De som har hört mig prata om migrationen i det politiska samtalet vet att jag har refererat till Göran Persson. Och jag tycker att vi får inte agera historielöst här. Göran Persson hade en klok lösning på migrationspolitiken, där han å ena sidan hjälpte människor som var i nöd, samtidigt som han såg tillsammans med Moderaterna då att vi hade en reglerad migrationspolitik där det rådde ordning och reda, men Sverigedemokraterna knappt fanns som en politisk kraft i Sverige. Och sen då 2006 när Göran Persson försvinner från den politiska scenen, så går Moderaterna in med sin allians, och då liberaliserar de ju migrationspolitiken väldigt mycket. Och tittar man på de här kurvorna så ser man att det är 2006 när det liksom så här sticker iväg. Och då handlar det ju om många komponenter. Jag tycker det är synd att debatten ofta bara fastnar i flyktingfrågan. Den får man ju beakta såklart. Men det handlar om arbetskraftsinvandringen och mycket annat. Där har ju LO bland annat varit ute och pratat om att man behöver se över hur marknaden för så kallade lågkvalificerade jobb ser ut, där vi ser tydliga undanträngningseffekter som behöver hanteras. Vi behöver också diskutera vilken påverkan detta har på välfärdsstaten. Så för att gå tillbaka till din fråga, jag står väl där Göran Persson stod.
Och var står han på den här skalan, tänker du?
Han är en klassisk socialdemokrat.
Och jag tänker tillbaka till min skala. Om man tar Jimmy Jansson eller Tro och Solidaritet, för båda de skulle nog hävda att de står för klassiska socialdemokratiska idéer.
Det är svårt att säga eller sätta sig själv på en skala igen. Vi måste kunna tänka flera tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver stå upp för asylrätten samtidigt som vi diskuterar igenom migrationspolitiken så att den är balanserad. Det kan vara så att vi nu behöver föra en stram migrationspolitik för att också kunna hjälpa människor när det väl brinner och är krig, för att ha kapaciteten i välfärden. Det handlar om arbetskraftsinvandringen. Så låt oss inte blanda ihop korten här, utan verkligen ha en saklig och djup diskussion, och det har vi ju nu i socialdemokratin, vilket jag tror är bra.
I den här, när vi spelar in detta, så är det fredag och det är då två dagar sedan som Turkiet invaderade Syrien. Om du tänker att vi får en ny situation liknande den som vi hade 2015, det finns ingenting som tyder på det just nu, men det är återigen en typ av stor krig som kan skapa det. Vad tänker du att Sverige ska göra i det läget?
Som sagt, asylrätten är viktig och den ska vi stå upp för. Men det är för tidigt att uttala sig om detta. Som sagt, jag tycker att framöver så behöver vi en konsekvent och tämligen stram migrationspolitik. Och då finns det flera olika komponenter i det. Förutom då själva flyktingfrågan. Arbetskraftsinvandringen är en annan sådan. Så jag ska inte fasta mig med något svar här.
Men om du tycker, om du får välja där, så att säga, för det, du är inne på det, så att säga, är asylrätten viktigast eller är liksom arbetskraftsinvandringen viktigast att upprätthålla så att säga, systemen inom? Om du får väga dem mot varandra, vad vill du förändra och vad vill du bevara?
Jag vill egentligen ta ett helhetsgrepp kring detta. Men jag förstår LOs linje vad gäller arbetskraftsinvandringen. Där har ju Karl-Petter Thorvaldsson varit tydlig och jag håller med honom. Sen vad gäller asylrätten, ja, vi ska stå upp för den, men vi kanske också på det behöver föra en stram politik för att när det väl brinner och är krig kunna hjälpa människor. Men där vi däremellan säger nu får vi lugna ner oss lite, för att vi behöver, Socialdemokraterna måste ändå alltid ha den svenska välfärdsstaten för ögonen som nummer ett.
Jag tänker på, om vi går från den svenska välfärdsstaten liksom ner till skolan som du var ansvarig för, eller gymnasieskolan som du var ansvarig för. I regeringen så började du ju en debatt 2015-2016 med egentligen en väldigt skarp kritik av hur skolan, alltså hur arbetarklassens barn framförallt klarade sig i den skola som var väldigt uppdelad med friskolor och skolval och betygssystem som var väldigt, väldigt hårda och sådär. Vad var det du reagerade mot?
Den svenska skolan har ju dessvärre försvagats de senaste 20-30 åren beroende på hur man räknar. Vi har ju sett vändningar uppåt, vilket är bra. Men om man ska problemformulera så handlar det i mångt och mycket om att vi hade en tämligen likvärdig skola i enhetsskolan där staten hade ansvar för att hela landet skulle ha likvärdig utbildning. Det som hände då tidigt 90-tal är att vi får en stor decentralisering av den svenska skolan, både med en kommunalisering och en, vad jag kallar, marknadisering, det vill säga att vi införde ett marknadstänk i skolsystemet, vilket innebar att vi å ena sidan ville ha likvärdighet, men vi byggde upp ett system som gick i helt motsatt riktning. Och det innebär idag att med det här systemfelet, så grovt uttryckt, så klart att det spelar roll hur mycket pengar vi lägger i skolan och hur vi investerar, men om inte vi jobbar igenom systemfelen så kommer själva resursbiten inte spela så stor roll som vi vill tro att den gör. För det är ändå de strukturella problemen som vi behöver hantera. Och då behöver staten träda in igen, tror jag. För att de som kommer i kläm nu är i mångt och mycket arbetarklassens barn eller de socioekonomiskt utsatta barnen där de inte får den utbildning de har rätt till. Om jag igen ska gå tillbaka till mig själv, var ju den svenska skolan som möjliggör min klassresa. Mina föräldrar hade inga nätverk eller resurser för att rädda mig, så att säga, utan det var hårt plugg, betyg, ansträngning som gav mig kunskaperna och möjligheten att resa mig. Och så vill ju att varje barn i Sverige ska ha det framöver.
Om du leker med tanken att du hade kommit nu som flykting och hamnat i dagens skola, hur hade det gått då?
Svårt att säga, det är hypotetiskt. Det hade väl handlat om vilken skola jag hade hamnat på. Så är det. Det är ju ett lotteri dessvärre, och så ska det ju inte vara.
Men tror du lösningen är att, om du nämnde förstatlig eller att statlig kontroll över skolan, alltså utifrån dina erfarenheter, skulle du se en statlig skola, förstatligande av skolan, som Liberalerna varit inne på till exempel? Mm. Eller hur ser du liksom, hur ser strukturlösningen ut på strukturproblemet? Mm.
Nu har ju även Socialdemokraterna rört sig i den riktningen, och januariavtalet säger att vi ska utreda en statlig skola, eller i alla fall något som går i den riktningen. Och det är inte bara Liberalerna som har fört fram det här, ska sägas, utan även Vänsterpartiet exempelvis. Och det finns ganska många socialdemokrater som också delar den uppfattningen. Så jag tror att vi rör oss åt det hållet. Sen är frågan på vilket sätt det ska utformas och när.
Men vad vill du?
Jag tror som sagt att staten behöver ta mer ansvar, och jag är inte helt främmande för att staten ska bli huvudman igen. Men ja, det här är ju verkligen mina åsikter, ska jag säga, och inte partiets officiella ståndpunkt på något vis.
Nej, men det är väl mycket debatter som inte är det.
Precis.
Tänker jag. Om man lite för att avrunda så utifrån framtiden. Vi är mitt i en eller börjat på en mandatperiod där du har ett 73-punktsprogram som lite låser politiken. Vi ser att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna börjar bli jämnstora i opinionen. Utifrån din egen, liksom, dina egna värderingar, vad bör man göra?
Socialdemokraterna behöver även i framtiden vara välfärdspartiet. Vi är det, men folk behöver börja uppfatta oss som det på ett mycket tydligare sätt. Då handlar det om att föra en ekonomisk politik som fördelar. Det handlar också om att föra en ekonomisk politik som skapar de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fördela, det vill säga ekonomisk utveckling, tillväxt, konkurrenskraft, jobben, allt det som vi inledde med att prata om. Men sen handlar det också om att hantera migrationspolitiken, där vi behöver hitta ett klokt sätt att förhålla oss till vår omvärld samtidigt som vi för en folkförankrad migrationspolitik som hänger ihop med finansieringen och kapaciteten i välfärden.
Om du konkretiserar alltihop det där, tack. Vad får du då?
På vilket sätt? Jag tyckte jag var konkret nog.
Jag tänker, vi börjar med välfärdsstaten. Du måste finansiera den. Hur gör du?
Finansminister.
Jag vet.
Magdalena Andersson.
Om vi leker med att även andra än hon kan ha uppfattningen.
Hon gör mycket för att finansiera välfärden och våra kommuner framförallt. Men det handlar också om strukturreformer. Jag nämnde skolan som ett exempel. Jag tror att om staten tar mer ansvar och vi får ett styrsystem som blir mer nationellt likvärdigt, så kommer vi troligtvis komma till rätta med skolproblemen på ett helt annat sätt. Det kan vara så att vi behöver gå i den riktningen med sjukvården också. Jag låter det vara osäkt, men hypotetiskt sett, jag lyfter frågan. Det handlar om att vi behöver få en kommunfinansiering som funkar, så att våra kommuner som går på knäna klarar sig bättre. Men det handlar också om att då ha den här mer jämlika fördelningspolitiken. Och där har ju Socialdemokraterna nu hamnat i en svår sits, så det beror ju på att man faktiskt tar ansvar för landet. Jag är inte helt förtjust i de som går ut och kritiserar januariavtalet när jag säger att nej, men det här är bara problem. Men hörni, det är så här att vi fick ett väldigt svårt valresultat 2018. Stefan Löfven åstadkom ju något som var en bedrift i det sammanhanget. Han fortsatte leda en socialdemokratledd regering. Vi fick ett blocköverskridande samarbete. Moderaterna och även SD hamnade i opposition. Det är en bedrift. Vi ska vara glada att Stefan Löfven klarade av det. Sen fick vi ju förutsättningar som blev svåra med tanke på att det finns en del i januariavtalet som är svårt för en socialdemokrat, exempelvis värnskatten. Jag har svårt för den, men den är en del av januariavtalet. Men det finns också mycket som är bra där, exempelvis frågan om hur skolan ska hanteras, som är en genuin socialdemokratisk välfärdsfråga.
Så om du ska liksom enkelt ha liksom någon form av litet manifest här, vad ska du själv göra för att ta över Stockholmsregionen?
Formulera en framtidstanke om Stockholmsregionen, hur vi klarar av jämlikheten, välfärden, sjukvården tillsammans med både konkurrenskraft, jobb, ekonomisk tillväxt där hela regionen håller med, där vi ser till så att att ekonomin utvecklas men att den också fördelas på ett klokt sätt, där vi använder våra skattekronor till välfärden och till sjukvården.
Och vilka andra partier tänker du att du ska få med dig på det?
Jag har pratat om att den nationella modellen, det vill säga samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna, kan vara en framtidsmodell även för Stockholmsregionen. Jag ser gärna ett mittensamarbete, men det är väl naturligtvis också så att vi får se hur korten faller 2022.
Tack så mycket för att du kom hit.